Här börjar De andra av C.J. Tudor i översättning av Susanne Andersson, inläst av Mimmi Kandler för Jäntas. Till mamma och pappa, de bästa. Helvetet, det är de andra. Jean-Paul Sartre. Hon sover. En blek flicka i ett vitt rum. Runt omkring henne står maskiner. Mekaniska väktare som förankrar den sovande flickan till de levandes rike. Som hindrar henne från att glida iväg på en mörk, oändlig tidvattenström. Deras regelbundna pipande och hennes ansträngda andetag är den sovande flickans enda vaggvisor. Förr älskade hon musik. Älskade att sjunga. Älskade att leka. Hon hörde musik i allting. Fåglarna, träden, havet. Ett litet piano har placerats i rummets ena hörn. Locket är uppfällt, men tangenterna är täckta av ett tunt dammlager. På pianot ligger en elfenbensvit snäcka vars lena rosa insida liknar ett öras vindlingar. Maskinerna piper och surrar. Snäckan darrar. Ett skarpt C ekar plötsligt i rummet. Någonstans faller en annan flicka. Kapitel 1. Måndag den 11 april 2016. M1 North. Han lade märke till bildekalerna först. Runt bilens bakruta och på stötfångaren. Tuta om du är kåt. Följ inte efter mig, jag är lika vilse som du. När man kör som jag måste man tro på Gud. Tutan trasig, håll utkik efter fingret. Riktiga män älskar Jesus. Tala om dubbla budskap. Fast en sak var mycket tydlig. Föraren var en idiot. Gabe kunde slå vad om att han gillade t-shirtar med slogans och på jobbet hade en bild av en apa med händerna över huvudet och texten "Man måste inte vara galen för att jobba här, men det underlättar." Han var förvånad över att föraren alls kunde se något i bakrutan. Å andra sidan gav han alla som fastnat i en bilkö något att läsa, som i bilkön de satt i just nu. En lång rad bilar sniglade sig fram förbi vägarbetena längs M1. Det kändes som om de hade börjat under förra århundradet och såg ut att kunna fortsätta en bra bit in på nästa årtusende. Gabe suckade och trummade med fingrarna på ratten som om de på något sätt kunde skynda på trafiken eller uppbåda en tidsmaskin. Han var i princip försenad, fast inte riktigt, inte än. Det låg fortfarande inom rimlighetens gräns att han kunde vara hemma i tid. Men han hyste inga större förhoppningar. Hoppet hade faktiskt övergett honom någonstans runt avfart 19, tillsammans med alla bilister som varit kloka nog att chansa på sin GPS och ta en omväg på landsvägarna. Ännu mer frustrerande var att han faktiskt hade lyckats sluta jobba i tid idag. Han borde ha varit hemma gott och väl innan klockan 6:30 för att äta middag och stoppa Izzy i säng, vilket han hade lovat. Lovat Jenny att han skulle göra ikväll. En enda gång i veckan, det är allt jag begär. En kväll då vi äter middag tillsammans, du läser en godnattsaga för din dotter och vi låtsas att vi är en helt vanlig, lycklig familj. Det hade svidit. Och det hade varit meningen. Självklart hade han kunnat påpeka att det faktiskt var han som hade gjort Izzy i ordning till skolan i morse eftersom Jenny hade haft bråttom till ett möte med en klient. Det var han som hade tröstat deras dotter och strukit antiseptisk salva på hennes haka när deras hetlevrade katt, den som Jenny hade adopterat från ett djurhem, hade klöst henne. Fast det hade han inte gjort. De visste båda två att det inte kunde gottgöra all förlorad tid. Alla stunder då han inte hade varit hemma. Jenny var ingen oresonlig kvinna, men när det gällde familjen hade hon en tydlig gräns. Om man överträdde den, dröjde det inte.